Hej och välkomna till Prestationspodden. Jag heter Caroline Norbeli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Jag gör också det här för att jag vill ta reda på hur presterar man och mår bra. Och hur lever man i den här världen och mår bra. Vill du ha Prestationspoddens nyhetsbrev så är det bara att gå in på carolinenorbeli.com. Ja, jag sitter här på yogamanna och konstaterar att, ja, nej men att när jag tänker på hur jag reflekterar den här veckan, att jag är så mycket mitt i livet. Alltså 45. Det är, först så tycker jag mina föräldrar tacklar av. Hoppas de inte lyssnar. Sen så känns det också som att åh, herregud, barnen, deras problem, alltså det är bara problem. Det blir ju mer. Det är en väldigt liksom komplex situation när både de äldre och de yngre tar väldigt mycket plats. Jag skulle jättegärna, om det är någon som tycker att man kan prata om det här och har lite tips och erfarenhet, så skulle jag gärna intervjua någon kring ämnet. Så har någon ett tips om detta så ring. Maila caroline@prestationspodden.se så blir jag jätteglad. Nej men liksom, min son till exempel, han spelar fotboll och jag känner så här, herregud, det är sån konstig sport, för att jag har alltid uppmanat till att han ska göra det. Och det var lite av en dröm jag hade, att han skulle bli en fotbollspojke. Jag tycker det är så himla härligt. Men det har jag verkligen ångrat. Herregud, vilken prestation det är där. Och det är inte alltid särskilt bra liksom, underbyggt, om man säger så. Det är som att det är pappor som vill, som inte är särskilt kanske framgångsrika. Eller de inte lyckade med sitt liv. Och så ska de hålla på och hetsa kring fotbollen och optimera och så. Alltså han spelar inte i någon akademilag eller någonting, men jag ser det som friskis och svettis typ i den nivån, men det gör inte de. Och senast var det så här, han spelade eller han skulle spela cup, men de tog liksom inte, det var han och fem andra som typ knappt fick spela, vilket är helt sjukt. Och när han frågade tränaren så här, kan jag få gå ut och spela, bara, nej du är för kort, de är så himla långa. Då kände jag bara också så här, men gud, alltså, för kort. Det får ju han höra varje dag i skolan. Det behöver man inte höra av dem. Ja, men det är alltså helt otroligt. Sen studerar jag också när de får ingen coaching när de står där och känner sig helt liksom bortvalda. Nej, jag, det, alltså, jag som har älskat fotboll, jag bara, mina barnbarn kommer absolut inte få spela. Nu har jag fått prata om mig även här i podden. Man blir ju så upprörd som förälder. Alltså det är möjligt att det finns bra lag, men jag har inte stött på dem. Nu byter vi lag förhoppningsvis på honom och då får vi hoppas att det är någonting annat. Men ja, herregud, liksom, man vill bara att de ska springa och sparka på en boll och röra på sig och få endorfiner. Och, ja, men det är tydligt att det ska vara svårt. Förlåt, nu ska jag gå över till någonting mer intressant för er. Ja, jag vill ju dela med mig vad som händer i mitt liv. Och där var ju ena grejen. Och vilken oro var det tar plats. Och herregud, jag har inte signat upp för det här, känner jag som förälder. Jag tycker det är jättesvårt när barnen inte har det bra. Det är svårt att hantera. Hur klok eller hur mycket kunskap man än har om såna här grejer så... Man blir en tigermamma. Verkligen. Men en annan släkting som jag har firat, som jag måste dela med mig, för jag tycker att det var en så härlig sak. Min farmor var min bästa vän. Hon jobbade på psykotekniska och intervjuade brottslingar för att de ska komma till ett bättre, eller till ett arbete. Och vi är ju väldigt lika, jag och farmor. Jag hjälper ju människor istället kanske till en annan plats, arbetsplats eller bättre plats i livet. Så coaching och det hon gjorde stämmer ju ganska överens. Och vi var så lika, vi kunde liksom, vi såg situationer och människor och vi såg precis samma sak. Jag har aldrig haft något sånt, så stort utbyte av någon som jag har med henne. Och hon då fyller 100 år i måndags, alltså uppe i himlen. Och hon blev 94, så hon har ju verkligen haft ett långt och härligt liv. Hon var ju hon var prästdotter och hon, när hon jobb, men hon var allt annat än en så här präktig, utan när hon jobbade på psykotekniska så kunde det hända att hon ibland anställde de här brottslingarna hem till sig. För den tiden så hade man ju även liksom städerskor och ja, anställda i hemmet. Det tyckte hon passade. Men de, hon kunde ju bli av med allt möjligt silver. De hade liksom inte riktigt läkt, eller vad man ska säga, i fängelse, vistelse. Så att det var mycket saker som försvann, har min pappa berättat. Ja, så hon var lite speciell, minst sagt. Och det tyckte då hela min familj. Så jag, mina två farbröder, min pappa och min bror, vi träffas på Zoom för att fira henne. Så vi träffades på Zoom och vi började diskutera vad som var så bra med henne. Och min ena farbror ledde samtalet framåt och man fick fråga vad man känner för henne och sådär. Och det var så fint. Jag kan verkligen rekommendera, om ni har förlorat någon, liksom fortsätt fira födelsedagar. Fortsätt att komma ihåg. Det var som att hon var där. Det var som att hon, ja, var närvarande. Och det var ju så roligt att höra även mina farbröders syn. Och att vi alla hade en sån gemensam syn. Och sen avslutade vi där med att vi sjöng. Och det blev ju jättekonstigt. När man, för det blev som att vi sjöng i otakt allihopa. Men i alla fall. Och hon skulle blivit så glad. Hon älskade sin födelsedag. Så jag tänker att det är så viktigt att man fortsätter att ge sorgen plats. Även om det har gått lång tid sedan hon dog. Och att liksom att våga sörja. Och våga att inte bara stänga den porten. Så här gav jag er ett jättebra sätt i alla fall att uppmärksamma även de som inte finns.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Jag har öppnat upp min coaching. Är du intresserad av att skapa förändring? Det kan vara allt ifrån stresshantering, hantering av dina tankar. Du kanske behöver lära dig mer av gränssättning. Eller så kanske du trivs dåligt på ditt jobb och vill hitta en nytt eller ny karriär. Eller ja, skapa någon form av förändring i livet. Så är du varmt välkommen att gå in på carolinorbeli.com och signa upp, så hör jag av mig. Och första mötet med mig är helt gratis, då vi träffas och jag kan berätta mer om hur jag jobbar. Till det här avsnittet har jag intervjuat Lotta Kersche. Hon har tidigare varit på podden och det blev ett väldigt populärt avsnitt. Och jag tycker att det är otroligt intressant att prata med henne. Hon är psykolog och jobbar mycket med trauma. Så ja, lyssna till Lotta Kersche. Hej och välkommen till prestationspodden, Lotta.
Tack. Det är så kul att vara här igen.
Ja, ja. Jätteroligt. Och för lyssnarna som inte hörde ditt avsnitt, som inte var för så länge sedan.
Det var förra sommaren.
Ja, precis. Ja. Oj, vad det går fort. Ja, men hur som helst, de som inte hört ditt avsnitt, berätta lite, vem är du, lite kort. Eller vad man ska säga.
Jag heter Lotta Kersche. Ja. Och jag arbetar som psykolog. Speciellt med inriktning mot trauma. Både olyckstrauma och det som kallas utvecklingstrauma. Eller komplex trauma. Det vill säga händelser som har varit för mycket för oss. Som har hänt för fort, för plötsligt oförberett. Jag arbetar utifrån en metod som arbetar det som man kallar nerifrån upp. Där jag utgår från nervsystemets funktion. Och det är unikt. Man kan se att det här att jobba med nervsystemet har blivit mer och mer populärt sedan jag började göra det för kanske 10 år sedan. Och då hade jag varit psykolog i 25 år. Jag är privatpraktiserande och jag är compassionate about nervsystemet och hur det här med anknytning kommer in. Som en del i vad som kan bli väldigt kompromissat i nervsystemet. Om vi inte har fått det som nervsystemet och vår anknytning behöver för att utvecklas normalt.
Och vad ser du när man jobbar med det nervsystemet? För jag tänker att det är många som lyssnar som kanske har gått till någon terapeut eller psykolog eller så. Men kanske missat den delen. Vad ser du? Vad är det som är hjälpsamt?
Så att göra oss medvetna om vårt nervsystemsignaler. Det vill säga det som märks i kroppen. De första impulserna vi får så fort egentligen någonting nytt händer. Eller någonting i vår kropp ändras. Det vill säga något nytt utifrån. Eller det händer något nytt inifrån.
Mm.
Det första som reagerar, det är vårt nervsystem. Och vårt nervsystem består ju av, de flesta vet det här, tror jag. En del som aktiverar oss och en del som lugnar oss. Och de här ska arbeta i en perfekt balans. Ibland är väldigt korta cykler som i hjärtslaget. Lite längre i andningen. Men också i dygnsrytmen och kanske månadsrytmen och åldersmässigt. Så det här är de fysiologiska signalerna som bestämmer vad vi känner och tänker.
Mm.
Och när jag utbildade mig till psykolog så var känslor och tankar väldigt viktigt. Det var de som skulle bli så rätt som möjligt för att vi skulle må bra. Och att arbeta med vad vi tänker och känner, det är bra. Det kan vara jättebra. Men när det gäller traumatiska grejer så är det inte alltid hjälpsamt. Därför att nervsystemet så att säga bypassar, vinner över vad vi känner och tänker. Så att hjälpa nervsystemet, som jag gör genom att uppmärksamma klienten på vad nervsystemet försöker hjälpa en patient eller en klient med. Utan att de märker det. Så att om nervsystemet får det den vill så lugnar kroppen ner sig. Eller hittar ny energi. Beroende på med vilken problematik man kommer. Om man kommer med för mycket energi. Som oftast kallas ångest eller oro. Eller om man kommer med för lite mer depressivt eller kanske till och med att man är mer i kollaps och i utmattning. Så att hjälpa nervsystemet att hitta det här fina mellanläget där det kan fungera i perfekt balans mellan uppvarvning och nedvarvning i relation till det som verkligen händer. Inte det som hände för kanske igår eller i värsta fall för jättemånga år sedan.
Ja.
Som fortfarande upprepar sig. Och som ligger under. Och kanske inte någon som har sett det. Jag har blivit väldigt van på att läsa nervsystemets många signaler. När jag möter en människa.
Mm.
Det är hur vi sitter förstås. Det är hur vi rör oss. Det är hur andningen ser ut. Det är vilken ton vi har på huden. Hur våra ögon rör sig. Vad vi uppmärksammar och vad vi inte uppmärksammar. Mm, det är en annat sätt att se på det. Nu hann jag säga mycket.
Ja, men och vad intressant. Nu kommer jag till ett sidospår här kan man verkligen säga. Men min pappa är galopptränare. Alltså han håller på med hästar.
Ja.
Och han läser ju hästens rörelser. Och att han har Jag vet att han har varit med i intervjuer där han säger att hästen talar till mig. Och på så, alltså med rörelser och med allt vad det nu är. Och...
Jag bara ryser när du säger det här. Uh-huh. Jag är så glad för att jag kan ju inte säga att jag behandlar människor som djur.
Nej.
Men liknelsen är fantastisk. Jag har, mitt första yrke var faktiskt då att rida in hästar.
Mm.
Och var lite, ja. Så jag har jobbat mycket med djur. Men det är lite, alltså på nervsystemsnivå så är vi reaktiva lite mer som ett djur.
Mm.
Speciellt om vi har hamnat i lägen av chock. Det vill säga stor uppvarvning eller stor kollaps. Lite så här, man är lite numb, lite borta från verkligheten.
Jag förstår.
Och att då tänka så här, vad behöver det här, de här nerverna för att komma till liv igen? För att komma tillbaks till livsenergi och motivation. Att kunna komma ifrån sin egen livsenergi är ju, jag kan inte tänka mig någon större glädje eller något större mål med någon människans liv egentligen.
Nej, och är det så att man kan ha varit med om då trauman och sen har man inte fått hjälp med det och det sätter sig i kroppen, eller hur säger du så?
Ja, jag kallar det jag säger nervsystemet.
Just nervsystemet.
Det är ju, när jag säger nervsystemet, människans kropp är ju, allt hänger ju samman.
Mm.
Men det hjälper att utgå ifrån nervsystemets funktion, som är så många, som styr så mycket annat. Det är så att det hormonella systemet, signalsystemet också styr nervsystemet. Men det blir en tydligare och verksam förklaringsmodell att säga att jag utgår från nervsystemets funktion. Och det är precis som du säger, om människan råkar ut för någonting som kommer för fort eller för plötsligt, då vill nervsystemet, det behöver inte känna och tänka för att rädda dig undan en cyklist som kommer bakifrån och som inte hördes ett enda dugg. Helt plötsligt befinner du dig en meter åt sidan. Någon del i dig har reagerat väldigt instinktivt. Och du är så att säga hoppad åt sidan. Du behöver inte känna eller tänka. De här andra delarna i hjärnan som står för, så som vi förstår det, fylionetiskt, alltså lite senare utvecklingsdelar av hjärnan. Alltså det känslomässiga och det tankemässiga, det kognitiva. Vi behöver inte känna och tänka för att bli hoppade åt sidan. Det är nervsystemet som reagerar och skickar ut signaler till dina ben. Och hjärnans fantastiska känsla för att hålla balansen. En helt magiskt att den kan göra det. Den koppar dig åt sidan. Och där står du. Och det här var ju ingen stor olycka. Det var bara en liten chock. Du står där och är liksom lite så här, off. Vad hände? Lite så här, ögonen spärras upp. Och du letar efter, börjar orientera dig efter, vad var det som hände? Och där kanske känslan kommer. Du kanske blir rädd eller du kanske blir lite arg. Och så kanske du säger någonting till och med. Mer eller mindre passande. Därför att i det här höga varvtalet, det här höga aktiveringen i kroppen, så kan man bli väldigt reaktiv. Och säga saker, kanske om den här cyklisten, som man inte vanligtvis säger till en medmänniska. Men det händer att människor blir liksom, tappar det lite. Därför att det kommer som en chock. I det här fallet så kommer vi troligtvis ner i varv utan någon större trauma i nerverna. Utan du skakar av det här som djuren gör efter att ha klarat sig undan. Man liksom kanske behöver skaka lite på sig. Man kanske babblar lite om vad som hände för att den här aktiveringen ska komma ner i varv igen. Men du kommer att sova på natten. Nervsystemet kommer troligtvis att klara av en sån här överraskning utan att hamna i kvardröjande responser i nervsystemet. Hade det varit en större olycka där, som kanske involverar bil som kommer med mycket större kraft och mycket fortare, där kroppen kommer se, eller hjärnan kommer uppfatta att vi skulle behöva flytta på oss, men vi hinner inte göra det. Hjärnan har hunnit skicka ut en signal till hela din kropp och hela din organisering om vad som skulle vara säkrast att hamna. Kanske kasta sig åt sidan eller vrida sig. Men innan det har gått ut till en verksam muskel, så kanske det smäller. Och då är min erfarenhet att prata, att hjälpa en sån människa ut ur den här aktiveringen ofta inkluderar att fullfölja en ofullgången rörelse som så att säga ligger kvar i hjärnan tillsammans med den här chockminnet. Ibland med mycket hög aktivering, det kan vara känslor inblandat, det kan vara olika bilder som finns. Ganska osorterat. Därför att allt skedde med så otroligt hög aktivering. Så hjärnan hinner inte med att sortera en sån här sak. Det kan bli fragmenterade minnen. Tidsperspektivet kan vara så att säga lite blandat. På ett sätt som, nej, så var det inte egentligen. Men hjärnan kan inte sortera det kronologiskt. Och det gillar inte hjärnan. Det blir kvar som en, man får kvar vad vi i min profession brukar kalla en restaktivering i kroppen. Man går med en konstant hög uppvärmning.
Och då går mina tankar till Ukraina då, som jag antar får väldigt mycket av det här just nu. De här chockerna.
Och det gör så ont. Ja. Det är verkligen, det är så. Vad händer det här igen? Igår när jag öppnade tidningen, då brast det faktiskt för mig.
Ja.
Det är för mycket.
Ja.
Och för mig att riktigt kunna sortera det som händer.
Ja.
Jag väljer att ta det på distans. Jag har också en historia av både min mamma och min farfar kom hit som väldigt små barn på flykt. Så att för mig är det, jag blir berörd.
Var kom de ifrån?
Min farfar kom från Tyskland. En liten ensamkommande flyktingpojke, 7 år, kommer till Sverige. Helt efter första världskriget.
Åh, herregud.
Och han blev så mottagen. Han skaffade familj.
Ja.
Och han fick 3 barn. Den äldsta var min pappa.
Ja.
Och under andra världskriget så öppnar han sitt hem för 5 nya barn.
Mm.
Som kommer bli satta på tåg från Tyskland.
Mm.
Utan sin mamma. Mm. Så att det på något sätt så har det här omhändertagandet. Om man ska säga att det är så. Det är fantastiskt för mig.
Ja.
Att minnas det. Och min mamma kom med en båt från Estland. 44. Tillsammans med väldigt många ester. Det kom 36 000 på 2 veckor. Man tror att det var ungefär lika många som försökte. Så att det här med båtflyktingar, det har vi haft mycket närmare än vad vi har hört talas om.
Mm.
Det här ligger liksom i oss. Och att människan som art är så oerhört, eller oerhört, det var inte kul att säga det, men vi är ganska konfliktsökande.
Ja, men, precis. Men jag har pratat tidigare om i podden att det rör upp, och jag tror att vi alla har en ingång. Min mamma är från Finland. Ja. Så att, ja. det blir det där du pratar om också. Vad är det i mig som reagerar? För det är inte jag som sitter här som blir rädd. Det är ju barnet, eller jag brukar kalla det för det. Men det är i alla fall minnen. Det är någonting annat som jag känner som är starkare än vad man kan riktigt beskriva, eller vad man ska säga. Ja.
Som, jag var på väg att säga ja, rimligt.
Ja, alltså, det är inte rimligt. Men, ja. Eller är det?
Men, eller är det det? Alltså, som, jag kommer ihåg något sån här litet försök på råttor eller möss. Där man chockade en individ i en kull. Råttor får många barn.
Uh-huh.
Chockar man en, ett litet råttbarn, och separerar det från sin mamma. Det kommer gallskrika. Och så kan man se att den chocken är mätbar i 5 generationer efteråt.
Mm.
Trauma sparas i vårt DNA. Att vara förberedd på att så att säga värva upp inför fara är ju en överlevnadsinstinkt. Och att förstå att vi idag kan göra så, okej, det här var på råttor, men jag skulle säga att min egen erfarenhet är också att jag undrar liksom vad som finns i mitt DNA av att ha sån här liknande historia som du.
Ja.
Av att haft en, i mitt fall då, en mamma som har suttit på en båt som knappt var sjövärdig i dygn.
Ja.
Att ha haft att vad det har gjort med nervsystemet, och att det också faktiskt som vi har påverkat DNA, eller att vi på något sätt verkar det som att vi ärver det.
Ja.
En sån här förhöjd uppvarvning kan man säga. Mm. Så det här är, jag vet inte om det svarar på din fråga.
Jo,
här.
Det var precis. Och ja, jag tänker att det är många nu som lyssnar som har mycket oro för vad som händer. Och jag tänker att ja, det är fler med du och jag som då känner av det här i nervsystemet och i själen och allting. Vad kan man göra för att känna sig lite tryggare?
Ja, att känna trygghet och har ju att göra med att vi har andra, att vi kan lita på att också att vi också andra människor som kan väcka oss, alltså vakta åt oss, stödja oss, finnas där för oss. Vi är ju en art som frodas av skön social kontakt. Skön social kontakt, det är det mest hälsosamma som finns.
Ja, verkligen.
Det är ett tillstånd i nervsystemet där gasen och bromsen ligger väldigt nära varandra. Det som krävs för att du och jag ska kunna ha kontakt här. Jag varvar upp, du håller tillbaka. Och när jag har sagt mitt så nickar du.
Mm.
Så vi har en perfekt balans mellan aktivitet och liksom passivitet. Det som krävs för att faktiskt kunna ha social kontakt och vara lugn på riktigt.
Mm.
Att på riktigt kunna liksom, så som vi förstår det, så är det är ett väldigt speciellt tillstånd i vårt nervsystem att klicka in i att samarbeta, vara med andra människor. Det är det här, jag har pratat om det här förut, man kallar det här magiska tillståndet, som det finns en man som forskade på det här och myntade begreppet social engagement system. Min förståelse av det har ändrat mitt liv. Att förstå att när jag har skön kontakt med andra människor så kommer varenda funktion i min kropp att fungera optimalt. Att inte hitta det här eller ha mycket historia av att inte känna sig säker och trygg med andra människor kommer att påverka dig fysiologiskt och psykologiskt. Det vill säga skapa på sikt sjukdom eller göra det svårt. Alltså det blir svårare för kroppen. Den får ägna mycket mer energi åt egentligen alla funktioner för att du inte har öppnat för kontakt med andra. Mm. Det här är så stort så att om vi kunde gemensamt få en djup förståelse för det, så skulle vi ändra på väldigt mycket i samhället. Sverige är ett fantastiskt land. Vi är väldigt måna om att skapa inkludering och att det finns rum för alla och att man får hjälp med att ta hand om varandra och sådär. Men det finns i vår vardag, om man pratar om det här, din fråga, jag känner att jag spesar ut lite här.
Prata med det.
Men alltså, prata om att okej, det finns hot av krig, men livet kommer att överraska oss. Det kommer att dyka upp sjukdom hos dig eller i någon närstående. Sånt här, det ingår i den här livsformen. Och att kunna klara av det genom att, så att säga, hjälpa sig själv till så skön kontakt med andra. Då kan man ju säga så här, ja, hur hjälpte är ni av det här rådet? Kan man inte skapa skön kontakt med andra, ja, vad gör man då? Och här kommer jag in då på det som jag startade med när jag presenterade mig. Att jag jobbar med utvecklingstrauma. Förmågan till skön, balanserad kontakt med andra. Det är någonting som vi utvecklar de första åren i vårt liv. Tillsammans med den som tar hand om oss. Och det kan inte gå till på något annat sätt. Vår hjärna och vår lilla kropp kommer ut helt förberedd för ett samspel med en redan fullgången hjärna. Som ska vara där och hjälpa oss till att bli funktionella vuxna så småningom. Att vi kommer ut och är helt fokuserade på att skapa skön kontakt med en annan. Då krävs det ju att vi har någon annan där som är med på det. Vi kommer ut och vi har en förberedelse för det. Vi är väldigt snabba på, och troligen redan i livmodern, så lär vi oss vår mammas röst. Så vi vet vem det är. Min mamma. Vi vet att bebisar idag kan skilja ut i ett mummel på 40 personer. Så kan bebisen höra sin mamma. Det är fantastiskt. Alltså så det här organet, öronen då, vår hörsel. Men också att vi kommer ut med ett nervsystem som är förberett för att vara väldigt, att protestera så fort den stora inte gör rätt. Vad gör den lilla bebisen när det kommer signaler inifrån? Det kommer någon ny signal inifrån. Jag är hungrig eller jag är blöt eller det är för högt ljud. Bebisen skriker. Eller börjar lite smått protestera. Men att nämna, att kalla den här aktiveringen hos bebisen, som är en protest till den stora, gör ditt jobb och se till att jag kommer tillbaks till skön kontakt. Att jag kan vara med dig igen. Det här är ju hur, har ju att göra med vår anknytningshjärna. Och att ha en stor vuxen som kan relatera till den här protestilskan. Jag tycker om att kalla den protestilska. För att det har inte med aggression eller vara dum. Utan det är en respons ifrån vårt nervsystem. Det här är inte bra för mig. Du är för långt bort, då skriker jag. Eller, nu kommer du in i mitt space. Jag vill inte ha dig i mitt space. Då puffar jag eller så skriker jag i protest för att visa hur skön kontakt ska se ut. Där ska jag inte nu är det ju så här att det är den vuxna som ska göra den bedömningen. Vad som den lilla skriker på. Är det en beroende på vilken ålder man är och vad som är, så att säga, rimligt i din familj, eller man kan ju, för att man vid den här åldern ska klara av. Så det kommer ju se olika ut. Så det betyder inte att man ska springa på all protestilska. Man ska vara en vuxen som kan lugna och säga, jag hör att du protesterar mot det här, men det är inte. Det är så här vi ska ha det.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
När man har en orolig mamma, till exempel.
Ja.
Eller som bekräftar, man kan se det ibland hos vissa människor som nej, har du trillat? Oj gud, hur ska det gå? Man hör alltså en ängslighet. Vad skapar det?
Här har vi ju en mamma som skulle kunna säga förbarnsliga barnet. Infantiliserar.
Mm.
Att istället låta barnet ta initiativ och tala om med sitt kroppsspråk eller så här att nu vill jag att du håller mig. Alltså att du ger mig trygghet. Någonting nytt har hänt i barnet. Den ramlar. Någonting. Och den kan inte riktigt hantera det för att det kommer för mycket uppvärmning i systemet. Det blir aktiverat av den här nyheten eller man ramlade. Och då så skriker man och ropar på mamma. Eller om det är pappa som är där. Någon som är i ens flock. Den som man kan så att säga komma till ro med igen. Så att säga låta nervsystemet lugna ner sig. Komma i balans. Så att man kommer till sin egen säkerhet igen. Så att vi är en art som kan, vi vet när vi är säkra själv. Så barn använder sig inte av trygghetssystemet så länge det är säker. Och att då ha en mamma som tror att anknytning, att det här att jag får trösta dig och att du inte klarar dig utan mig är viktigare än att barnet får hitta sin egen säkerhet. Som vi vill ha mamma. Man får gå till sin mamma. Man får gå till det stora nervsystemet som är där. Och visar hur farligt eller inte farligt det här var. Och när barnet har hittat, kunnat samla sig. Och står på benen. Och är liksom, har hittat sin egen säkerhet. Att då kunna kanske till och med säga till barnet. För jag tror att det här att börja ha ett begrepp för när det känns bra. Att jag klarar mig själv igen. Egentligen att jag är självsäker, det begreppet, det kan ha så många olika betydelser, men man faktiskt, jag klarar mig själv nu. Vi vill ju vara självständiga. Vi vill ju inte vara beroende av att ha anknytning resten av livet, eller hela tiden bättra sin anknytning. Jag brukar säga att,
målet är ju att vara
självständig. Ja, och kunna hitta sin egen säkerhet. Problemet är att har man chock i sitt system, i sitt nervsystem, i sin hjärna, så är det ibland omöjligt. Eller väldigt svårt, ska jag säga. Omöjligt, det låter hårt. Väldigt svårt att hitta sin egen säkerhet. Det är som att man inte riktigt vet vad det är. För att man inte har blivit speglad i det. Det är jätteviktigt att bli speglad i att där ser jag att du står rak och har rösten är tillbaka och du kan själv. Man vet hur det känns. Har man inte riktigt fått landa i sin egen kropp på grund av olika saker som kan hända både innan förlossningen och efter förlossningen och de första åren, så har man ibland inte riktigt hittat vad det är, utan man, vi kan se att en del barn blir väldigt beroende av att hela tiden ha någon vuxen där. Därför att man inte vet vad säkerhet är. Och troligen så vet inte den vuxna det heller. Så det här att att skilja på säkerhet och anknytning tycker jag är jätteviktigt. Jätteviktigt. Jag skulle kunna prata flera poddar om det. Ja. Därför att jag har många som kommer till mig och säger att jag har otrygg anknytning, jag måste läka det. Absolut. Men utan att läka så att säga din säkerhetshjärna. Att du vet hur mycket du klarar själv. Hur mycket du kan liksom trösta, lugna, säkra upp dig själv. Så kommer inte den terapin att hjälpa.
Nej, jag förstår det. Kan det vara, alltså när man får sådana här chocker tidigt i livet. Jag vet inte vad du, det här har jag, det här ligger lite utanför vårat, vad vi skulle prata om. Men tror du att det kan leda till vissa diagnoser?
Ja, så är det.
Mm.
Att vi vet idag, det finns en jätte, det finns en intressant studie som heter ACE-studien, ACE-studien, Adversive Childhood Experience betyder det. Adversive Childhood Experience. Den studien gjordes för väldigt många år sedan, kanske 25-30, där man undersökte 17 000 människor med diagnos, eller bara 17 000 personer, och såg att de som hade varit med om lite för stora obehagliga barndomsupplevelser, hade jättehög korrelation med sjukdom. I den första studien så handlade det om fetma och jättestor övervikt, men sen så kunde man se det också. Man har upprepat den här studien mycket gånger. Det är svåra studier därför att det bygger ju på självrapportering. Men det är inte det går att göra. Och det, alltså, finns det jättemycket bevis för att om vi får störd, eller att vi får göra det som i mitt språk kallas anknytningskompromisser. Så att istället för att få skrika, protestilska mot den stora och säga jag behöver det här, så börjar man kompromissa. Man säger så här, okej, jag ser att du inte kan ge mig det här, och jag kommer istället sluta skrika. Jag kommer att knyta ihop mig själv. Jag kommer att packa in den här stressen som jag känner i mitt väldigt tidigt. För barn så handlar det ofta om magen. Eller i mina muskler, eller i mina leder. Lite beroende på vilken tid och vilken funktion. Liksom olika människor packar in sin, så att säga, protestilska i sitt nervsystem. Vilket kommer förr eller senare få påverka ditt psykologiska tillstånd och din fysiologiska tillstånd. Så att idag vet vi att kropp och själ, liksom kropp och nervsystem och vår funktion är beroende av att vi har ett välreglerat nervsystem, ett system som kan förhålla sig till det som är nu och inte ha behövt kompromissa det vid tidig ålder. Så säg ett barn som skriker och ingen kommer, den kommer att sluta skrika. Säga att okej, jag behöver inte det här. Och då kommer man att bära med sig det in i sin personlighetsstruktur och i sin idé om vad andra människor kan göra. Och det här, det har konsekvenser för, ja, det vet, ni som lyssnar vet att...
Ja, och jag tänker att de som lyssnar, många av dem har kanske varit utmattade eller lider av hög stress. Och jag vet, när jag hör och de meddelanden från dem, att de har inte en naturlig gränssättning. Alltså de har inte ett naturligt sätt att få plats, precis som det här. Då kan man ju, även utmattning är lite sprunget ur det här såklart, när man inte har vuxit upp med att få uttrycka sina känslor.
Precis, så är det. Och sin, alltså för det lilla barnet så är det inte ens känslor. Utan det är ett nervsystem som blir aktiverat av att någonting är fel. Liksom det är för höga ljud, eller det är för kallt, jag är för hungrig, jag känner mig det är inte bra rent fysiologiskt. Och då skriker vi.
Mm.
Och om ingen då kommer så gör vi inte det. Och jag har jobbat ganska mycket med utmattning. Olika av de diagnoserna, chronic fatigue syndrome och ME.
Mm.
Där man ofta har sett att hjärnan har inte ens lärt sig uppfatta att det här är inte bra för mig. Alltså, den här första protesten, den har liksom inte ens blivit en medveten för dig själv. Därför att du inte har haft någon annan vuxen, du har inte haft en omhändertagare som har sett att du mår inte bra. Vi vet idag att hjärnan för att börja uppfatta verkligheten behöver att vi delar den med den med någon annan. För att börja tro att det är sant. Så att om vi blir omhändertagen av en vuxen som har en färdig hjärna. Som när ditt system reagerar på att något är fel inne i dig. Reagera på det åldersadekvat. Så kommer du att ha det implanterat i din tidigast utveckling. Innan du har några minnen. Innan 2 år. Där det är helt självklart att inte gå över dina gränser.
Mm.
Men har du blivit tvungen att kompromissa dem. För att överhuvudtaget liksom ha en rimligt lugnt nervsystem omkring dig. Så kommer du inte. Du kommer liksom inte märka impulsen som säger det här är lite fel. Jag har blivit väldigt van att kompromissa.
Mm.
För att barn måste kompromissa för att ha den stora omkring sig. Barn vill ha en lugn vuxen. Och om den vuxna blir lugn av att du skiter i dig själv, ursäkta språket,
så kommer
det bli din verklighet.
Mm.
Det här är mer eller mindre lätt. Och så att säga reparera. Du har en hjärna som är lite ovan vid de här signalerna. Så att börja
öva i det lilla.
Öva, liksom. Mm. Öva. Känna signalen, prova.
Mm.
Ja.
Precis. Och jag tänker att även när man är vuxen då så har man ju föräldrar, om de lever, som är ja, men som fortsätter det här mönstret. Liksom, man har ju något att öva på. Även när man är vuxen, om man säger så.
Det var väldigt fint sagt. Ja, ja. Det här att börja ha skön kontakt.
Mm.
Som är, jag brukar säga, åldersadekvat.
Ja. Mm.
Att börja bråka med sina gamla föräldrar. Är inte alltid helt rätt.
Nej.
Utan mer att kunna säga ja och nej. På ett nytt sätt. Och det är klart att jag tror det är många som känner igen sig att det som har hänt i din tidigaste familj är oftast det som sitter. Det sitter så långt ner i hjärnan, sen tidiga utvecklingen. Så att det inte, och det sitter i det som jag kallar procedurminnet. Att det är inte lika medvetet som det blir. När vi är lite äldre. Utan för barn så är det är mer att vi bara gör som det gjordes omkring oss. Det sitter liksom i musklerna. Det sitter innan vi känner och tänker.
Ja. Och det kan ju kännas som livsfara att utmana gamla familjemönster. Alltså i kroppen känns det som riktig livsfara.
Det stämmer.
Men det finns egentligen ingen verklighet i det. Utan det är ju mera... Ja. Det är bara upplevt, liksom.
Ja, det är ju... Att uppleva den kompromissen i den vuxna kroppen. Minnet av den kompromissen i den vuxna kroppen. Du kanske sitter 30-40 år senare om man går en terapi som är somatiskt orienterad, lite nerifrån och upporienterad, så kommer man troligen att känna de känslor man inte kunde känna då.
Mm.
Och då förstå att de känslorna är inte här och nu. Nej. Du kan sitta här och nu och bara nästan titta på din egen kropp och känna armarna börjar göra någonting. Det kanske kommer gråt. Men jag är samtidigt här och förstår att det här är upplevelser som har liksom varit frusna i mitt nervsystem, i min hjärna, i min minnesbank. Sen då, för då fanns det ingen där.
Mm.
Som kunde ta emot den här protesten eller den här besvikelsen. Som blev en kompromiss. Men istället för att skapa en skön relation började jobba, leverera, vara jättesnäll, lyssna, göra allt för att få skön kontakt igen utan att behöva blotta den här protesten, så att säga. Ja,
verkligen, det är så otroligt. Jag ser många människor framför mig.
Men alltså, sån här går att läka. Nu är jag psykolog och jobbar oftast med en människa i taget.
Ja.
Men att börja förstå var ens reaktioner kommer ifrån. Mm. Och att börja vara intresserad av det här. Om vi går tillbaka till din pappas galopphästar. Att börja läsa sin egen kropp.
Mm.
När trivs min kropp bäst? Kan jag få lite mer av det?
Mm.
Kan jag sätta mig på ett annat ställe i rummet så att det blir lite bättre för mig? Ja, om jag flyttar på mig så är jag inte lika irriterad av ljuset eller ljudet. Att börja prova sig fram. Vad blir bättre för mig? Liksom, ja. Där kommer vi någon slags mer vardags här och nu. Att börja lyssna på din kropp igen.
Ja, verkligen. Jag kan tänka mig att det är många... Alltså, säg, när man inte har fått det där som liten kan man ju nästan sitta på en galge utan att märka det. För att det var liksom så det var, om man säger så.
Det var så det var.
Ja, och att börja ta bort galgen och se efter och se om sig själv. Ja, det är... en väg ur utmattningen eller var man nu befinner sig.
Ja, eller vilket symptom man har av att ha fått kompromissa för att få kontakt med andra eller ha kontakt med andra. Vi ser...
Hold up! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Tiden flyger iväg och jag njuter av att höra dig prata. Och du kommer säkert komma tillbaka framöver, hoppas jag.
Jag hör om mig igen.
Och om man vill komma i kontakt med dig, vad hittar man dig då?
Jag heter Lotta Kasche.
Mm.
Stavas K-A-S-C-H-E. Jag anar att det här kommer stå bredvid podden. Jag är privatpraktiserande. Jag har ganska lång kö. För att vara nervös. Alltså lite oj.
Ja, jag förstår.
Det har hänt efter sådana här poddar att jag ibland har fått otroligt många mejl. Och jag känner att jag behöver göra mitt arbete tillgängligt för flera.
Det tycker jag.
Så jag jobbar på det.
Ja.
Men ni hittar mig och det
precis, jag förstår.
Mm. Lyssna på det här och sök vidare. Jag rekommenderar också Somatic Experiencing.
Men du får komma tillbaka när du har, är klar med det här lite, som du kan nå ut till fler.
Ja, tack.
Ja, tack så mycket för att du kom.
Tack för att jag fick komma.
Tack snälla för att du lyssnar. Och ännu mer tack om du sprider podden, till exempel på Instagram, eller om du vill gå in på iTunes och lämna några stjärnor eller kanske en recension. Gör det, för då sprids podden och den behöver spridas till flera. Det finns många stressade där ute. Men framförallt så hoppas jag att du får en jättehärlig vecka. Ha det bra. Hej hej.